Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej Helena!
Hej Lina!
Hej! Nu är ju nästan sommaren här, får man säga så?
Det får man, för det är juni.
Ja.
Det är en sommarmånad.
Och det är ju superfint väder i nästan hela landet, skulle jag vilja påstå.
Ja, får hoppas att vädret håller i sig.
Ja, det kommer och går lite, det, som väder gör i juni.
Ja.
Men just nu när vi spelar in är det väldigt vackert och fint.
Ja, det är det. Ja. Jättevarmt.
Och idag har vi ju ett fantastiskt avsnitt att bjuda på, som vi vet att många där ute har längtat efter.
Mm. Mm. Och efterfrågat.
Och efterfrågat. Mm. Men innan vi drar igång det så har vi ju också en annan lite rolig sak som vi vill berätta.
Ja, och det är ju att två av våra favoritexperter, ta inte illa upp nu, våra andra experter, i Mattias Ribbing och Petra Kranz Lindgren ska ges ut på turné tillsammans i höst.
Mm. Det är fantastiskt.
Ja, som heter För barnens bästa. Och vi har gjort ett helt gäng avsnitt med Petra och ett avsnitt med Mattias. Och vi gillar ju verkligen dem jättemycket båda två. Och att de två nu ska ut på turné tycker jag känns som en så här match made in heaven.
Mm, verkligen. Ja. Och de ska ju prata om mycket av det som, ja, men vi lär oss ju så mycket när vi har pratat med dem.
Mm.
Och mycket av det som jag tänker att många av de frågorna som vi får och önskningar till podden, ämnen som vi ska ta upp, det är ju sånt som de kommer prata om på sin föreläsningsturné.
Mm.
Det är ju om relationer, om kommunikation, konflikthantering med sina barn. Hur gör man det? Hur går man från bråket till det här samarbetet till exempel som Petra ofta brukar prata om?
Mm.
Jag vet att de också kommer prata lite grann om det här med skärmtid, hur man kan förhålla sig till det, både kanske för sig själv men också för sina barn.
Ja, var en god förebild.
Ja, men också hur man leker smart. Det där tror jag är Mattias.
Ja, det där är Mattias jättebra på. Han är ju liksom minnesmästare också.
Just det.
Jag tycker att det är så en häftig liksom titel på något sätt.
Det är coolt.
Ja, och ja, eftersom vi gillar dem så mycket och de verkar också gilla oss, så har vi ett litet samarbete med dem den här veckan.
Mm.
Och de erbjuder ju alla er som lyssnar nu 50 kronor rabatt på biljetten.
Ja.
Och de kommer åka runt i landet och vara på 19 olika platser. Så att jag tänker att vi borde täcka hyfsat stor del av landet.
Mm. Absolut. Mm. Så jag tycker, gå in på, det går säkert att googla barnens bästa, eller på dem. Men annars så har de en webbplats som heter barnens-basta.se, där de har lagt upp sin turnéplan. Så då kan man kika, när kommer de närmast mig under hösten? Och sen så går man in, kanske samlar ihop ett par härliga mammakompisar, varför inte?
Eller
ett härligt gäng. Ja, precis. Mm. Ett föräldra, skaffa lite barnvakt och så går ni allihop, tänker jag. Och så går ni in där och bokar biljetter och sen så uppger ni koden LWK som är Life with Kids.
Mm.
I versaler, också viktigt. Stora
bokstäver.
Det
är stora bokstäver. För er som har glömt bort det.
För er med amnings- eller gravidhjärnor där ute. Det är inte, då kan man inte ha koll på allt.
Nej.
Nej. Och den här koden, den gäller juni ut.
Mm.
Så in på barnen-bästa.se, boka era biljetter, uppge koden LWK med stora bokstäver under juni månad.
Mm,
vad kul! Ja. Tack Petra och Mattias.
Ja, verkligen. Men nu tycker jag vi rullar igång det avsnittet med min veckans gäst, Malin Bergström.
Ja.
Jaha, och så var det torsdag och Life with Kids-podden. Och jag har som vanligt fått en ny kompis. Och idag är det Malin Bergström. Hej!
Hej!
Du är ju en önskegäst. Det är så många som har önskat att vi ska träffa dig. Och äntligen sitter jag här i ditt kök.
Ja, fantastiskt. Du är så välkommen.
Tack! Det är ju, ja, det ska bli jätteroligt. Jag frågade ju i vår fantastiska Facebookgrupp Motherhood här under våren, vilka vill ni ha i podden under våren och sommaren? Och då kom ditt namn upp flera gånger.
Ja, det känns ju helt obegripligt, höll jag på att säga. Men det känns ju fruktansvärt kul.
Ja, visst är det härligt?
Ja, jättehärligt.
Ja, och nu sitter vi här. Och sen tänkte jag att jag skulle försöka hitta ett tema som vi skulle prata om. Och det var inte helt enkelt, visade det sig. För folk hade så mycket frågor om massa olika saker. Så jag tänkte så här, nej, men vi gör en frågepodd med Malin helt enkelt.
Mm, det blir roligt.
Ja, vi får se var vi landar helt enkelt. Men du, kan inte du berätta lite vem du är först? För de som inte tipsat av dig, som kanske inte har stenkoll på vem du är.
Jag är barnpsykolog och egentligen, jag har jobbat med barn i alla åldrar. Jag jobbar med vuxna också, mycket jobbat med föräldrar.
Mm.
Och valsat runt, höll jag på att säga, bland en massa olika barnverksamheter. Men sen... mest skulle jag säga har jag jobbat med småbarn och föräldrar.
Mm. Mm.
Och är väldigt intresserad av småbarns utveckling. Sen är jag forskare på Karolinska institutet. Och där forskar jag också om barn. Jag har forskat om föräldraskap också. Och föräldrastöd och sådär. Men nu forskar jag sedan nästan 10 år om barn.
Mm.
Jag är väldigt... liksom en sån här pappakramare. Jag har tyckt att den största, liksom största bristen i vård kring nyblivna föräldrar, så BVC, mödravården, förlossningsvård, BB, allt, BUP, det är att vi har haft ett sånt himla mammafokus. Så jag har jobbat som en rabiat liksom. Ja, men pappakramare, därför att jag, och det gör jag ur ett barnperspektiv, för jag kan inte tänka mig någonting som kan gagna barn mer än att vi kan bidra till att pappor blir engagerade föräldrar tidigt. Mm. Därför att vi också vet att ett sånt engagemang, ni vet när det säger klick mellan en pappa och ett barn eller en mamma och ett barn, det lever ju kvar. Ja. Då tappar man inte det sen.
Nej.
Så därför så tycker jag, det är mitt liksom, det är min största
ditt
passion. Kall
i livet.
Ja, det är mitt.
Ja. Och nästan vårt också.
Jaha,
i Life with Kids. Ja, men vi jobbar också för ett mer jämställt föräldraskap, så det känns som att vi har funnit varandra i detta.
Mm.
Det känns bra. Men hur kom, vet du var det här intresset kom ifrån? När blev du så här intresserad av barn? Har det varit mer jämnt liksom?
Nu får jag säga något som nästan låter lite skrytsamt.
Ja, kör.
Min 18-åriga dotter, min yngsta, hon skulle hålla ett tal i svenskan och läste upp det. Alltså hon visar inget intresse för mitt jobb, och mina äldre barn, de har sagt att den enda psykologi de är intresserade av, det är härskartekniker. Så det har inte varit något så här vurmande och gullande med mamma här i den här familjen. Men då skulle min dotter Maiken hålla ett tal, och då började det så här: min mamma är barnpsykolog. Hon är den här människan som pratar med barn på bussen, på kaféet, på... Du kanske tycker hon verkar läskig. Och sen så sa hon att... så hade hon klippt bort en del för att det fick inte vara för långt, som handlade om att hon själv är likadan som alltid pratar med barn. Mm. Och jag kommer från en sån familj där barn var...
viktiga.
Ja, och mer intressanta än vuxna. Det var de bästa människorna, eller de mest intressanta och roliga människorna hon var med. Och jag tror att det var det som har hängt med för mig. Liksom.
Ja, det finns ju en nyfikenhet och liksom oräddhet på något sätt hos barn som vi tappar som vuxna på något vis.
Och sen tycker jag så mycket om det opolerade. Mm. Alltså någonting som är uppriktigt och inte så... alltså, så här mycket pålagringar av olika slag. Jag tycker det är fantastiskt.
De kör bara liksom. Mm. På gott och ont då kanske. Mm. Ja, men hör du, vi kör igång lite här med de här frågorna. Jag har försökt klumpa ihop lite, så jag hoppas nu att alla ni som lyssnar får svar på det som ni skickar in. Men jag tänker att vi kan börja med att prata lite om det här med att bara köra då som barn. Kring utbrott.
Ja.
Hos barn. Och här är en mamma som har en 6-åring som sparkar och slåss och spottar och förstör saker. Och hon uttrycker sig som att han blir bananas om han inte får som han vill. Hon vet inte hur hon ska hantera honom.
Mm.
I vilken ände börjar man med sin 6-åring?
Alltså det som är så intressant med utbrott och bråk och ilska, det är ju att man ska börja en helt annan ände än man tror. Man tror ju att man ska börja med hur man ska förhålla sig under själva utbrotten eller strax innan. Men det vi vet idag är att man ska börja en annan ända. Man ska lägga fokus på det positiva.
Mm.
Så att skapa, alltså En del ungar som det blir mycket bråk med, det kan ju vara av olika skäl. Men för en del så handlar det ju om att de tycker att de blir ledda genom tillvaron konstant liksom, och reagerar på det.
Mm.
Så att vad man brukar säga är att man ska försöka skapa en balans i relationen som innebär att jag låter barnet leda mig ibland. Att jag ser till att vi har stunder som är roliga ihop.
Just det, har du gjort en podd om?
Ja.
Lekstunder med barn.
Precis, så det är egentligen det första lite paradoxala rådet, att lägga fokus på det.
Mm.
Sen att man verkligen ser till att man, det blixtrar till på ett sånt här härligt sätt mellan en själv och ungen, helst varenda dag. Så att man har en motvikt mot alla de där konflikterna. Och sen handlar det väl också lite om att förstå, när kommer de här utbrotten? Är det faktiskt en unge som är känslig, som blir uttröttad? Och så kan man titta lite så här, på och hitta något mönster i det. Så brukar man kunna förstå det mer och kunna göra någonting åt det. Förebygga lite, förekomma liksom.
Mm.
Allt från att man petar i dem något och käkar till att man... Ja, inser att den här stunden efter förskolan på dagarna eller förskoleklassen här, den kan vi behöva hålla extremt lugn liksom, ja, för att det inte ska smälla. Eller.
Ja, det har jag märkt med min sexåring, att så fort han inte har tillräckligt med blodsocker liksom, så blir det knas. Mm. Så trycka i honom en banan eller ett äpple så brukar han hålla sig lite bättre på något sätt. Men de här lekstunderna, vi kanske ändå ska bara berätta lite om dem, för ni pratade då i det avsnittet som jag lyssnade på av BVC-podden alltså. Att man ska försöka hitta 5-15 minuter per barn och dag, om jag kommer ihåg rätt. Så det kan vara bra att bara, så här, kan man få in det så är det ju väldigt bra. Men jag ser också så här, okej, jag har 3 barn.
Jag tänkte precis fråga hur det blev för dig.
Nej, men jag kan inte säga att jag har schemalagt detta. Och jag förstår att jag når inte upp till de här minuterna per dag. Men det kanske kan vara värt, jag vet inte hur det är i den här familjen, hon som har skrivit den här frågan. Men har hon en 6-åring och den inte har någon syskon, så kan ju det vara värt att testa, tänker jag. Då är det kanske lite lättare att få in de här minuterna per dag när man inte har flera barn.
Jag tror också man kan vara lite uppmärksam på hur ens dagar ser ut. För att jag tror att vi ganska ofta ändå är lite noga med att vi ser. Även om du har 3 små nu.
Mm.
Så om du skulle backa en vecka och tänka efter, så tror jag att du försöker få till liksom en stund när du verkligen ser varje unge varje dag. För att man vill det. Det är liksom en del av att må bra. Och det är väl egentligen där poängen ligger. Och har man mycket bråk och utbrott och sånt där, då kan man behöva gör de där lite större, de där stunderna.
Så egentligen handlar det inte om att hantera utbrotten när de sker, för det känns, och det har vi pratat om, till exempel Petra Kranz-Lindgren också, man når liksom inte fram under de stunderna. Det är bättre att försöka hitta saker som förebygger eller bygga relationen så att de inte uppstår framöver. Liksom.
Mm. Sen är det ju som en 6-åring att ibland så kan man ju prata med dem och få ledtrådar kring vad det här är, alltså när de bryter ihop och viljestarka liksom. Alltså, vad tänker du skulle kunna hjälpa för att vi ska få det lite lugnare ihop?
Min 6-åring säger ofta, men det handlar oftast om relationen till hans syskon. Bara, det kokar i mig, jag kan inte hantera mina känslor nu, mamma. Så bara, gå ifrån honom.
Ja.
Slå inte till honom. Jag klarar inte det här. Ja, herregud. Nu hänger jag ut Edvin, stackars barn.
Jo, men jag måste säga att jag blev lite imponerad av Edvin som kan sätta ord på sina känslor och liksom inte bara explodera rakt ut.
Nej, han exploderar ju också ibland, ska vi tilläggas. Men det är väldigt så här charmigt på något sätt. Han liksom, så står och bara skakar och står, jag klarar inte det här.
En annan grej kring det där med utbrott, det är ju en ganska jobbig grej att säga till föräldrar eller att tänka på som förälder. Det är att det bästa sättet då att ha barn som får mycket utbrott, det är att få det själv.
Ja, gud. Ibland försöker jag,
Och det vill man ju liksom, alltså jag tycker att jag som psykolog länge har försökt så här, man vill vara så här i mötesgående och vara snäll. Mm. Men det är så att egen anger management, det är också en nyckel i det där.
Mm. Och också att de förstår att det är okej att vara arg, men att man kommer tillbaka sen på något sätt.
Ja, precis. Mm. Och att, liksom, att kolla, vad är mina liksom fallgropar? När är risken störst att jag ska explodera? Vad kan jag göra åt det?
Hej du, vi har en hund med i podden idag också. Så om ni hör någon som flåsar så är det inte jag och Malin. Utan.
Det är Barbro.
Det är Barbro. Men vi går vidare lite på samma tema då. Men det här handlar mer om syskonbråk.
Mm.
Det har ju du pratat om mycket också.
Mm.
Och här är 2 barn, en till 6-åring faktiskt, som har ett syskon som är 4. De bara bråkar med varandra om det mesta och jag vet inte hur jag ska hjälpa dem på bästa sätt att komma överens. Hjälp!
Hjälp!
Ja. Det här är ju en podd i sig kanske. Och det har vi ju.
Ja.
Men några liksom korta, finns det några så här tips på hur man ska hantera de här syskonbråken?
En grej som generellt om barn är att när man är 4 och 6 så har man mycket större kompetens att hantera bråk själva än om man är yngre.
Mm.
Har man en 2-åring och en 4-åring då måste man passa mycket mer som förälder därför att man kan inte lita på dem på samma sätt.
Nej.
Men någonstans där så kan man ju börja i alla fall ha som ambition att innan jag kastar mig rakt in i bråket och börjar styra upp och tala om hit och dit vem som ska göra vad och vem som antar saker först, så ska jag liksom avvakta en sekund och se, är det här, finns det liksom strategier hos de här ungarna att de faktiskt löser det?
Mm.
Hur ojämna är de i de här fighterna? Är det en som alltid råkar mest illa ut? Ja, då måste jag vara med på som förälder. Är det två jämstarka som kampar, då kan jag lite mer avvakta kring. Mm. Man ska ju tänka kring syskonbråk också, att det där är en bra grej för barn. Det låter ju absurt, men det är ju faktiskt.
Ja, men de lär sig väl att hantera konflikter, tänker jag.
De gör det, och det är inte bara konflikter, utan de lär sig att förstå andra människor. Man ser liksom när det gäller känslohantering och socialt samspel och sånt där, som också är, det här är en träning i.
Alltså jag har tänkt mycket på det här, som jag sa ju det till dig innan, jag har ju inga syskon, så att jag vet ju inte hur syskonbråk, alltså hur det funkar liksom. Och jag då med 3 barn som bråkar ju med varandra liksom. Jag vet inte hur jag ska hantera det liksom. När är det okej och inte? Men jag tycker att ofta jag säger, hörrni, jag kan inte vara domare här, ni måste. Och så har man oftast inte sett heller vad som har hänt, utan det är någon som kommer och säger, han gjorde och hon gjorde och han slog och inte hon, alltså ja.
Och sen brukar man ju tänka liksom kring medling i sådana där konflikter, att man ska liksom sätta sig som någon slags familjeråd och försöka reda ut och så. Den där typen av tips tycker jag är helt det tycker jag bara är teori. Alltså det gör man ju inte. Och jag tycker egentligen att man kan nöja sig med den där typen av liksom, nej, nu får Sven ha den. Bara för att man orkar inte säga något annat.
Lös det. Och så,
ja.
Lös problemet.
Liksom.
Jag går nu. Ja. Ja, men bra. Nästa fråga då. Det här handlar om någonting helt annat faktiskt. Hur ska jag hantera mitt barn som nästan är för empatisk och rättvis kompis? Det vill säga, han kan inte välja en kompis att leka med. Min snart 9-åriga son vill inte favorisera någon. Känns som att han till slut hamnar utanför allas lek på skolan. I vilken ålder lär man sig mer om utvecklade kompisrelationer? Och vad kan man som förälder göra för att hjälpa honom?
I vilken ålder lär man sig mer om?
Liksom kompis, att man. Jag tänker att man kan förstå mer att så här, jag kan leka med flera, eller alltså när man förstår det, kompisspelet eller vad man ska kalla det för.
Jag tänker att han har lärt sig en massa på sitt sätt. Och jag tror inte att det finns inte någon ålder, utan det där tror jag att vi håller på med som människor genom hela livet. Jag tycker att jag är annorlunda nu än vad jag var för 10 år sedan, fast jag är vuxen liksom. Som förälder så kan man ju inte göra någonting om man tänker på skolsituationen, utan vad man kan göra är ju att prata med honom om det. För ibland när våra barn väljer på ett annat sätt än vad vi själva gör, så kan det egentligen vara lika bra, fast det förvånar oss. Liksom. För, jag menar, just honom är det möjligt att det där passar för att att ha den där inställningen till kompisar och så. Så det är ju först när man verkligen känner att det här kommer honom,
att han mår dåligt
att,
av det.
Ja, liksom. Precis, att det här skadar honom. Då måste man ju prata med pedagoger i skolan och på fritids eller vad han nu har. Så att de ser till att hjälpa honom med det. Precis. Men man ska inte underskatta hur mycket man också kan resonera med sitt barn och tipsa dem om olika strategier och sådär.
Ja, för en 9-åring känns det som att de borde man, eller antagligen kan man ju resonera ganska mycket med. Och han känns ju som en väldigt, ja men om man är så empatisk och rättvis, då känns det som en väldigt klok liten kille. Som man säkert kan prata ganska mycket med.
Får jag säga en annan sak på det där med empati och så? Jag läste häromdagen en sån där jättestor teoretiker inom mitt fält som heter Peter Fonagy i England. Som fick frågan kring psykisk ohälsa. Varför är det så vanligt i samhället idag bland barn och ungdomar och så? Och då så sa han att jag tror att en stor fallgrop i vårt sätt att se på barn. Det är att vi är väldigt noga med så här, hur barn de ska lära sig uttrycka sig, de ska älska sig själva, de ska liksom få ta plats. De ska, alltså, vi har en ganska så här, jag-fokuserad uppfostringsstil.
Mm.
Vi pratar mycket mindre om empati och solidaritet med andra och så.
Mm.
Och han hade någon teori om att den där fixeringen vid jaget, vad jag känner, vad, hur jag har det just nu och så, att den inte bara är bra för oss människor eller för våra barn. Jag tyckte det var intressant. Ja, så därför tänkte jag den här lilla pojken, det kanske är någonting som är väldigt bra för honom att ha den där starka empatin med andra, solidariteten.
Ja, det känns ju som det i grunden, att är man väldigt empatisk så är det en fördel för en.
Mm.
Mm. Nästa fråga då, om det här med ängsliga barn. Om man har en, det här är en pojke i yngre skolåldern, hur man stöttar honom utan att pusha för mycket. Alltså, för det är så himla lätt. Det här är alltså mitt eget barn jag pratar om. Nej, men, och vi är också väldigt olika som personer, jag och han. Vilket gör att det är svårare för mig att liksom förhålla mig till det här. Mm. Jag är lite svårare att förstå honom.
Mm.
Men han är ganska ängslig när det är liksom, saker som ska göras eller nya miljöer och sådär. Han behöver liksom förberedas mer. Och det har vi ju lärt oss, och det gör vi ju. Men jag tycker alltid det är en så här kamp mellan hur mycket man ska pusha honom så att han, eller hur mycket man ska liksom låta honom hålla tillbaka.
Mm.
För jag vill liksom inte trycka fram honom och han får liksom trauman av detta.
Mm.
Men jag vill inte heller att han aldrig behöver utmanas.
Nej, det är perfekt.
Visst är det, men det är jättesvårt.
Det är jättesvårt. Därför att det är så att pusha ängsliga barn, och ännu svårare om barn är riktigt rädda och, eller till och med har ångest, som man kan ha också som liten. Att den här naturliga omsorgen som man har av att man vill skydda sitt barn från allting, den måste man utmana som förälder. Och det är därför man känner sig så himla lost när man ska pusha ängsliga barn.
Mm.
Därför att man måste sätta sin omsorg och sitt skydd åt sidan, och det där bär emot oss som föräldrar, för att det är det som är, känns mest naturligt.
Mm.
Men den balansgången som du beskriver, det är precis den man måste ha, för att om man inte pushar ängsliga barn så kan man säga att man förmedlar eller bekräftar på något sätt det här att saker är farliga eller försvåra för en och så.
Mm.
Och det vill man inte, utan man vill istället visa att nej då, men det där går nog bra. Hej och foten är kläm. Liksom, sådär, lite förenklat. Men man måste alltså ha en sån attityd, är bra.
Ja.
Och det är en, skulle jag säga, tror jag, en väldig hjälp för dig att du inte är lik din son.
Mm.
För att det kan bli en väldig röra om man själv är ängslig och får ett barn som är ängsligt lagd åt samma håll.
Då kan man hålla sig inne helt enkelt.
Ja, det där kan man, alltså jag har ju träffat familjer som, alltså, ja, där alla bara spär på varandra, och då kan man hamna hur långt som helst bort ifrån sånt som är bra.
Ja, det blir någon form av katastrof, tänk i allt liksom.
Mm. Så att pusha och att titta noga hur barnet reagerar och bara låta den känslan avgöra.
Då blir jag stärkt inför sommaravslutningen alltså.
Ja,
den här diskussionen hade vi då jula sist, när det var julavslutning. Vi har haft en simskola emellan också som var en stor issue för oss alla. Men julavslutningen var verkligen en sån, när han insåg. Han hade tränat på julsångerna och liksom skulle stå där framme i kyrkan och varit där och tränat. Och, han var verkligen peppad, men när han kom dit på morgonen till kyrkan så bara, men jag vill inte mamma, jag klarar inte det här.
Mm.
Och jag var känns såhär, nu har jag två val här. Han säger, nej, okej, fine. Kom och sitt med mig, eller så får jag försöka pusha det här. Mm. Och jag valde det senare.
Mm.
Och han grät, men han stod där bak med sina kompisar och sa, men vet du vad, nu går jag och sätter mig. Nu har du Karina, du har dina kompisar, du kan de här sångerna. Det är ingen annan förälder som kommer titta på dig. Alla kommer titta på sina egna barn, jag kommer titta på dig. Och han stod där framme och grät i stort sett hela den här stunden av sånger. Jättegullig kille i hans klass, stod och klappade på honom. Och jag tänkte så här, men nu är han väl fast stolt att han har gjort det, men han var liksom inte det efteråt heller. Han tyckte fortfarande att det var jobbigt. Och nu pratar vi om det här bara för någon dag sedan. För nu är det ju sommaravslutning då, om några veckor. Och då är det samma sak igen. Mamma, jag vill inte. För då kommer han ju ihåg att det var jobbigt.
Mm.
Jag bara, fast Edvin, du gjorde ju det. Du var ju jätteduktig.
Mm.
Och du stod där framme och sen bara, ja, fast jag sjöng ju inte. Jag bara, fast det spelar ingen roll, du var där.
Var en med på att göra det igen nu då?
Jag vet inte, vi måste ha den här diskussionen igen. För att han var väldigt peppad tills han kom på att just det är ju likadant som i julas.
Det man vill när de gör sådana saker, det är ju att de ska vara kvar i det tills känslan går över. Så att just den där stoltheten, eller att man känner att man åtminstone, även om det inte känns bra, att man ändå blir fin, liksom, att man slutar gråta eller så.
Ja.
För det är då man får den där positiva upplevelsen som liksom korrigerar rädslorna.
Mm. Den lyckades vi uppbringa efter simskolan, för där var ju riktigt, ja, det var hemskt. Men där gick det ju över till någon form av så här stolthet att han hade gjort det.
Ja.
Men jag tycker inte att han gjorde det med julavslutningen, så jag vet inte riktigt. Ja, vi får se. Jag ska prata med honom igen. Men jag känner mig i alla fall starkt att det är bättre att pusha lite grann än att han bara, ja, nej, okej, vill du inte så kom och sitta hos mig.
Ja, därför att det leder faktiskt till såna här rädslor och ängslighet. Det har en tendens att växa. Mm. Så är jag för bekräftande och säger, nej men sitt hos mig, du slipper. Mm. Så tenderar sakerna som man blir skraj för att bli fler. Mm. Så därför är det viktigt att utmana.
Mm.
Även om man såklart måste göra med den där balansen som du beskriver. Att jag pushar så långt jag tror att det går och sen så...
Ja, för annars blir ju problemet nästa jul istället. Alltså jag vet inte, jag skjuter ju bara på det här på något vis.
Just.
Ja, ja, okej, okay. Jag ska ta den med mig. Nu kommer det en ny fråga i alla fall från en ny förälder. Hur kan man tänka och göra när ens barn inte har så många kompisar?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då kan man bidra själv. Mm. Alltså att själv se om man, det finns någon unge som barnet åtminstone tolererar vars, mm. så man kan själv kanske hänga på deras föräldrar och bli lite kompisar. Man kan bjuda hem barn.
Mm.
Man kan lär man känna andra föräldrar och bli lite kompis med dem, så kan man ju säga att det här är ett problem och jag behöver lite hjälp och så. Mm. Så det är svårt att lösa det själv. Det måste man liksom ta hjälp av andra till. För.
Mm. Men sen tänker jag också att det är väl bra, återigen då, om barnet är så pass stort, att prata med sina barn. För det kan ju också vara så att man som förälder har väldigt mycket kompisar, eller man tycker att det är väldigt viktigt att ha mycket sociala relationer, men ens barn tycker att det är helt oviktigt.
Mm.
Så det kan vara en bra liten notis till den här föräldern att kanske stämma av lite med sitt barn också.
Om den trivs på det sättet, ja. För det tycker jag är en bra poäng, därför att man ska komma ihåg att, jag menar, en barndom med förskola, skola, fritidsaktiviteter, gärna lagsporter och så.
Mm.
Det är verkligen en sida av människan som dominerar, liksom. Det här att jag vill tänka själv eller klättra själv eller leka själv, det är inte alls lika stort utrymme för det i barndomen. Så man får lite av respekt för att många av oss också behöver
lite
det.
Tid själva.
Och att den typen av personligheter är någonting som det här samhället behöver.
Och vet du vad, vi ska ha ett poddavsnitt faktiskt om introverta barn.
Ja, vad underbart. Det är det och ängsliga barn är ju mina små älsklingsområden.
Då ska vi grotta ner oss i detta.
De känner också att man måste stå upp för, verkligen.
Mm. Ja, men då har vi lite där, och så får du vänta då på avsnittet om introverta barn också, för det kan ju också vara så i den här frågan.
Mm.
Nu kommer en lite längre fråga här. Hur ska man göra när man som förälder har olika syn på hur man ska uppfostra i nästationstecken sina barn? Jag är ganska mjuk och mild mot barnen och upplever att min man är för sträng och har förväntningar på vår femåring som hon aldrig lyckas leva upp till. Så förutom att det blir bråk mellan honom och henne så blir det även bråk mellan oss, för jag tycker att han är för hård. Jag är så kluven, för jag vill ju att vi ska vara team gentemot barnen. Men jag upplever att jag sviker min dotter de gånger jag inte går emellan och försvarar henne. Vi har tidigare hamnat i parterapi på grund av det här och hittar ingen lösning. Hjälp!
Det här är jag egentligen mest intresserad av just nu.
Mm.
Både därför att jag har forskat om det där och skrivit en bok om det, och därför att vi har sett i våra studier att det här spelar så väldigt stor roll. Mm.
Nu får vi börja med tips om boken. Ja. Den kan du läsa. Vad heter den?
Ja, nej, men den heter Att skiljas med barn, föräldrar i två hem. Men när jag skrev den så skrev jag om de här, hur vi behöver hitta sätt att kommunicera och komma överens som föräldrar och vad som är kärnan i det. Men när jag hade skrivit klart den så insåg jag att jag egentligen hade skrivit för alla föräldrar oavsett om man levde ihop eller inte. Men jag tycker det är en ganska viktig grej. Det man kan komma ihåg är ju att barn förstår och klarar och vet att föräldrar är olika från början. Den här tanken om att vi borde ha en enad front mot barnen eller så, det är jag absolut inte för, utan barn är liksom kompetenta nog att kunna inse att det här är bäst att vända sig till mamma med, för hon är snäll liksom, som är
det där lär sig ju barnen ganska snabbt också, eller hur? Men man ska fråga om olika saker och så. Ja.
Men för er är det ju slitsamt. Och jag, ibland så handlar det ju det här om att man inte har varit riktigt jämlik, att man, det är lättare att vara lite sträng och fyrkant om man inte riktigt har tagit hand om ungen när den är sjuk, alltså att det här föräldrahjärtat riktigt har berörts och väckts, och då kan ju det handla om att du behöver backa för att han ska komma in i matchen på det sättet och se vad som händer när de hänger själva ett par dagar. Blir det någon skillnad i det där liksom? Så att man inte bara fastnar mer och mer i sina respektive roller. En annan sån här grundläggande grej när det kommer till såna här konflikter, det är ju att man brister i tillit till varandras föräldraskap. Det är egentligen det man bråkar om. Du tycker att han är för sträng och han tycker du är för mjäkig. Och det där skulle jag säga är kärnan och någonting som man behöver komma åt. Att förstå varandras perspektiv i det där och förstå varför. För det skulle kunna vara så hypotetiskt att ni egentligen kompletterar varandra ganska bra, att barnen får en ganska bred bas i det där. Men är det här fortfarande ett stort problem, så varför inte prata vidare med någon utomstående om det då?
Ja, vet du vad? Vi tar och pratar om lite om mat.
Det kan vi göra.
Och här kommer en fråga då. Att mitt barn är väldigt selektivt vad gäller mat och får typ panik om han utmanas och behöver smaka. Har du några tips?
Ja, det har jag. Jag har lärt mig av Sara Ask.
Och vi har ju också lärt oss så mycket av Sara Ask.
Dietist, när hon pratar om neofobi mellan 2 och 5 år. Det vet vi inte hur gammalt det här barnet
är.
Men där det på något sätt verkar vara evolutionärt liksom inristat i barn att de ska vara selektiva och rädda för nya smaker, därför att det har någon gång i tidernas begynnelse på savannen varit ett sätt att överleva liksom, och inte äta farliga och giftiga grejer. Så att jag tänker att servera det som ungen tycker om och äter i kombination med nya smaker, och gärna med små trevliga skålar uppställda. Och sen så titta inte så mycket på vad han eller hon smakar på, utan fokusera på att själv njuta av maten, ha ett trevligt samtal vid matbordet och en god stämning. Mm. Så uppmuntrar det faktiskt barn på bästa sätt att våga sig på nya grejer.
Och barn blir ju väldigt, väldigt sällan i det här landet undernärda eller får någon form av brister. Så att man kan också, det kan gå ganska lång tid av en väldigt ensidig kost utan att det behöver vara ett större problem.
Och tvärtom så både vi har sett i våra data och man kan se i studiet generellt att vi ofta har en, som föräldrar, en uppfattning om att ungar äter mycket mer ensidigt än de gör, eller att de inte växer som de ska eller sådär, som inte stämmer med verkligheten. Så, och där kan man ju få hjälp, där kan man ju få någon som bekräftar att ens unge är som den ska. Liksom.
Och det kan man komma ganska långt på.
Ja, precis, för att det lugnar en liksom. Mm. Och sen så ska man också komma ihåg att tvång och hets och press, det är det sista vi vill ha vid matbordet.
Mm.
Därför att det finns så mycket matnöjer i vår kultur, så det är väldigt bra att tänka att det som vi främst ska lära barn, det är att de ska lära känna sina hunger- och mättnadssignaler, och att de ska ha goda förebilder. De ska serveras bra grejer, och sen ska de ha goda förebilder som äter, njuter av olika slags mat.
Mm.
Och så får de ta det där i sin takt. Liksom. Och jag kan säga av egen erfarenhet och av lång erfarenhet att det här säger ingenting om hur man kommer vara sen. Det är möjligt att man kanske är lite mer selektiv som vuxen, men det betyder inte att man kommer fortsätta krångla med mat. Utan...
Nej. Och det är också skönt att höra, tänker jag. Kanske man kan landa lite i det om inte annat.
Mm. Och att man som förälder faktiskt inte... Men man ska inte peta för mycket i det, utan bara uppmuntra genom att själv njuta och erbjuda, men sen inte tvinga ungar att smaka eller så.
Nej. Då passar jag också på att tipsa om våra avsnitt med just Sara Ask, som jag har gjort om det här med mat och barn. Jag har en hel serie med henne till och med.
Ja, lyssna på Sara.
Ja. Sen har du fått en hyllningskör här. Åh, Malin Bergström är bara bäst! Och sen kommer också en fråga.
Okej.
Okay. Hon som vill att vi ska prata om det här med sommar och semester. Hur både barn och föräldrar kan få det så bra som möjligt. Hur man liksom anpassar sig efter varann. För det är ju också... Jag tänker, i en vardag ses man ju faktiskt inte så himla mycket.
Nej. Det är därför man brukar bråka så himla mycket första veckan på semester.
Jag tänker att det här ska liksom... Nu ska du ge oss alla nycklarna så att den här sommaren blir helt smärtfri. Alla är bara glada på varann också. Vad är dina liksom bästa tips för att vi ska få en smärtfri sommar?
Ja, men ärligt talat så skulle jag tänka att det är bra att börja med att inte förvänta sig en smärtfri sommar.
Ja.
För jag tycker egentligen målet med sommarlovet eller semestern, det ska vara att man ska hunna bli ganska trötta på varandra när den är slut och börja längta lite efter vardagen där var och en går åt sitt håll, åtminstone en liten del av dagen.
Mm.
För då har man fått det man vill. Men sen tycker jag, jag tror att realism är en ganska bra nyckel till att få det riktigt bra.
Mm.
Alltså, vad brukar funka? Sen, och att skilja det från vad jag vill ska funka.
Mm.
För jag kan vilja att det ska vara liksom Carl Larsson-känsla hos mina föräldrar på landet hela sommaren med alla barnen.
Utedass och inget rinnande vatten. Och så.
Och så första dagen så ger min pappa små kommentarer om att barnen inte borde skärma så här mycket eller de borde och så bara känner man hur det börjar växa.
Det kokar igen.
Ja. Och så tänk igenom lite. Och sen kan det också vara bra att inte fastna i den här nu ska vi äntligen vara tillsammans allihopa hela tiden fällan. För det kanske inte passar familjen. Man kanske har lite olika behov när man äntligen är ledig. Och att dela upp sig och ge lite utrymme för det, det gör ju att det blir mycket härligare när man väl är tillsammans.
Mm. Ja, det där tänker jag ta fasta på. Det var nog i och för sig när Oscar och Vera var så här ett och ett halvt åringar och en 3,5-åring. Jag kan säga att det var typ den värsta sommaren i hela mitt liv. Och det var hemskt liksom. Alltså det var verkligen inte, och vi var så här på land, vi gjorde ju massa mysiga saker, men jag kommer bara ihåg hur jag bara så här ville att den här sommaren skulle ta slut, och dessutom hade vi också tagit jättemycket ledigt tillsammans liksom. Ja, hemskt. Men då la vi sommaren efter in semester i semestern för mig och Peter. Alltså att vi var borta några dagar. Jag tror att vi försökte inleda semestern med att vara lite själva och men kanske någon dag i mitten och så lite i slutet, så att man liksom
fick lite pauser.
Men också det som vi var inne på förut, det här med tid med respektive barn om man har fler.
Precis,
som du sa, att det är så himla att man är, nu ska vi vara tillsammans allihopa och sådär. Men att hitta stunder eller dagar eller timmar med så här respektive barn känns ju så här extremt värdefullt.
För det är det man brukar komma ihåg efteråt sen, när du och jag gjorde den där grejen. Och sen tror jag att man ska passa sig för att tänka de här stora sjoken av tid.
Mm.
För ofta om man är på landet så där med 2 1,5-åringar eller 3,5-åring, det kan ju räcka med en timme på en brygga med en bok eller en podd för att jag ska vara inne i matchen igen.
Mm.
Alltså det behövs, så att tänka på att liksom ta ett steg tillbaka och ta en stund för sig själv. Att, få en kaffekopp på trappan liksom, mm, innan det drar igång. Bara det kan ju göra att man orkar mycket, mycket bättre och att man ger varandra lite utrymme så.
Och att de stunderna som du säger inte behöver vara så gigantiska. Liksom. Alltså man behöver inte planera flera dagar. Nu ska jag åka på spa på andra sidan landet kanske i flera dagar. För det kan vara svårt att få till, speciellt när man har liksom flera och små barn. Men en timme på trappan eller på bryggan. Eller att man delar upp dagen lite grann liksom mellan sig, kanske också föräldrarna. Att säga, okej, nu har jag 2 timmar där jag får göra vad jag vill. Och sen växlas man, eller hur man nu tänker sig.
Och sen tycker jag att vi ibland har ett sånt himla fokus på oss själva som föräldrar. Vad viktiga vi är för barn och så. Det är vi ju, givetvis. Men har man då förmånen av att det finns andra runt omkring som barnen också kan få vara med, om man har en syrra eller en farbror eller vad man nu har som kan få vara med barnen lite grann, så kan ju det också skapa sån där luft i systemet att jag får en eftermiddag när jag får göra vad jag vill och så känns det roligare.
Mm.
Så att lite liksom luckra upp det och kunna gå lite in i och ur det. Det brukar vara bra.
Och inte titta för mycket på Instagram brukar vara mitt tips. Så att man ser, för det kom ju också från den här sommaren. Såg hur härligt alla andra hade det. Och man såg ju bara de här bryggorna och baden och grillkvällarna. Och jag bara kände så här, skjut mig. Jag orkar inte mer nu.
Nej, men sen är det mycket så också, alltså vad tycker jag om?
Mm.
Jag hade när mina barn var mindre någon så här väldigt stark känsla på sommaren ska barn vara på landet.
Mm, för hade inte du sett på Instagram, för det var fanns
inte. Nej, det hade inte jag sett på Instagram, utan det var bara så här en bra förälder ser till att barnen får vara på landet.
Mm.
Såna där idiotiska föreställningar kunde styra mig när man kunde kanske tänkt att ja, men kanske är urmyst att vara i stan, för det råkar vi gilla bäst liksom. Mm.
Men sätta sig ner kanske tillsammans med sin partner om man har någon eller själv och fundera på okej, men vad mår vi bra av i den här familjen?
Mm.
Och som så utgår från det och inte från någon bild av hur en perfekt sommar i Sverige ska se ut.
Mm. Och sen så tänker jag att den där första veckan brukar bli ganska bråkig, för det är ett sätt på något sätt att komma in med varandra och vad heter det, stötas
kalibrera, och liksom.
Kalibrera innan lugnet lägger sig liksom.
Ja. Ja, det ska bli en bra sommar den här sommaren.
Sen måste man ju fundera på vad man gillar också. Alltså för en del gillar ju att planera och det ska hända saker och sådär. Och för andra är det ju så att det är ju det som man vill slippa.
Mm.
Att man vill ha obruten tid som bara finns.
Mm. Det ska vi ha i sommar. Mm. Förra sommaren så hade vi hade en jättehärlig sommar förra sommaren. Men vi hade liksom lite så här varannan vecka gjorde vi något. Vi var på Gotland och vi var nere i Småland och sådär. Och så var vi som hemma någon vecka eller några dagar emellan. Och då kändes det som att alla dagar hemma, och vi bor ju jättehärligt liksom. Tycker jag i alla fall. De här dagarna hemma blir bara som en transportsträcka tills vi skulle åka någonstans.
Man är så ständigt på väg och ska packa om och tvätta.
Och då kände jag så här, nej, den här sommaren ska vi inte göra det. Så nu har vi inga planer den här semestern. Nej. Så får vi se vad det
blir.
Men
det brukar ju ofta vara så där.
Sen kommer
de. Att man planerar för sig. Nej, nu, och så blir nästa sommar, den blir precis motsatsen. För att man liksom
är men så, ständigt. Så kommer vi hålla på så där. Ja. Så nästa sommar, nej, men nu måste vi göra lite mer. Inte. Ja, du, vi ska snart avrunda detta, men vi fick en till fråga som jag tyckte var lite intressant, och det var vilken den vanligaste fråga som du får är, och vilken fråga skulle du vilja ställdes oftare?
Åh, vad intressant.
Ja. Kan jag börja med vilken den vanligaste frågan som du får är?
Då skulle man komma ihåg att jag har ju forskat i så många år om barn som bor växelvis hos föräldrarna, med barn som har skilda föräldrar. Så för mig är ju det den vanligaste frågan, därför att det är det som jag har jobbat så mycket med. Så det får jag ju jättemycket frågor om, och särskilt med småbarn.
Mm.
Hur kan man göra när man inte bor ihop och barnet ska knyta an till båda och sådär. Sen får jag också mycket frågor om bråk och trots.
Mm.
Och ja, hur man hanterar utbrott och så, som var den första frågan.
Precis, det var den första frågan här också. Ja, men då känns det som att vi har landat rätt då. Vad skulle vi behöva prata mer om då?
Moral.
Mm.
Värderingar.
Mm.
Jag sa ju det där om Peter Fonagy, det här att liksom att också lära barn att plocka in det med solidaritet, empati med andra i föräldraskapet. Och att prata moral, vad är liksom Vad har vi för värderingar? Varför har vi det? Vad tycker jag är rätt? Alltså varje gång vi går förbi en tiggare så är det ett sånt där tillfälle när vi faktiskt på något sätt behöver förhålla oss till det gentemot våra barn. Jag säger inte att vi ska ge pengar eller inte ge pengar. Eller, jag har ingen åsikt i sakfrågan. Men jag tycker att vi tappar en grej när vi går förbi utan att prata med barnen om det. Mm. Därför vi har sån möjlighet att påverka barn, att öppna upp barn för den där typen av tankegångar. Och någonstans så vill vi ju det. Vi vet ganska väl vilka värderingar vi vill att våra barn ska utveckla. Och det tycker jag att vi... Jag tror att barn också mår väldigt bra av det. Att vi blir tydligare människor i det. Eftersom jag nu är jag så har jag en annan grej som jag också tycker är jätteviktig. Och det är
att, och vi är ju här för att du är du, så att kör.
Jo, men... Jag tycker att vi har en väldig medvetenhet om... barns behov, stor kunskap om barns utveckling och sådär idag. Och vi vet att barn behöver våran hjälp att få prata om saker, bearbeta grejer och förstå sitt liv. Men vi tycker jag kan dära lite på manschetten när vi själva inte mår riktigt bra, när vi står inför jobbiga grejer och så. För att vi har sån respekt, så vi vill liksom inte lägga på barn vuxenproblem. Och det där tycker jag är en missuppfattning. Jag tycker att vi missar det faktum att barn läser av oss så otroligt väl. Så att har jag haft en pissig dag på jobbet och kommer hem så kommer mina barn att märka det även om jag inte låter det gå rakt ut över dem.
Mm.
Och att jag då som förälder tränar mig på att våga prata med barn om hur jag har det.
Mm.
Det ger också dem möjligheten att prata med mig om hur de har det. Och det är ju vi jäkligt angelägna om att de ska göra.
Ja, verkligen.
Och då ska man inte glömma liksom vår förebildsdel i det.
Lite att, som med maten, fast svårare.
Ja, att våga vara liksom människor inför våra barn. Att våga prata om oss själva, prata om de utmaningar som vi lever med.
Mm.
Och det kan man göra utan att lägga på barn ansvar eller att liksom göra barn rädda eller så. För det klarar vi. Vi kan göra den där balansgången. Liksom. Mm.
Det var väl superfina slutord tycker jag.
Ja, vad bra.
Ja, alltså jag är så himla glad att jag fick komma hit.
Ja, tack snälla.
Vi har inte hunnit äta någon bulle, men det får vi väl göra när vi har stängt av, tänker jag. Och hoppas att vi får tillfälle att träffas igen.
Ja, tack snälla för att jag fick vara med.
Ja, och hörni, ni som lyssnar, vi hörs nästa vecka på ett helt annat tema. Och vill ni oss något så mejlar ni ju på podcast@lifewithkids.se. Hej då!
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.